Nu tänkte jag prata lite grann om, tänkte komma in i själva programmet i den här boken då, Anonyma alkoholister. Och det första jag behöver vara reda på om jag är alkoholist, det är vad jag har för problem. Och inom AA så är problemet beskrivet i steg ett egentligen. Steg ett lyder, vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen. Att vi förlorat kontrollen över våra liv. Det här steget börjar med, kan man säga att det börjar med att beskriva på sidan 13. Och det är läkarens åsikt. Och om man börjar att läsa det på sidan, vi kan hoppa fram till sidan 14. Så en bit ner på den sidan så står det så här. Läkaren som på vår begäran gav oss detta brev har varit vänlig nog att vidare utveckla sina synpunkter i en annan redogörelse som följer längre fram i denna. I denna bekräftar han vad vi som lidit av alkoholismens tortyr måste tro, att en alkoholists kropp är lika annorlunda som hans sinne. Här pratar han alltså om kropp och sinne. Det är alltså någonting fysiskt och någonting mentalt. Och mig vetligt så är det första gången i historien som någon beskriver de här två sakerna samtidigt när det gäller alkoholismen. Förr så hade man pratat om att det var en mental åkomma det här och att det var någonting som var fel mentalt då hos alkoholister. Men man hade inte sett den här fysiska delen. Han fortsätter läkaren här. Det tillfredsställde oss inte att få höra att vi inte kunde kontrollera vårt drickande därför att vi var missanpassade till livet, att vi var i full flykt från verkligheten eller helt enkelt inte var kloka. Dessa påståenden var sanna till en viss grad, faktiskt för många av oss i mycket hög grad. Men vi är övertygade om att också vår kropp var sjuk. Enligt oss är varje bild av alkoholisten som utlämnar den fysiska sidan ofullständig. Det är mycket sällan när jag går på A-möten som jag hör någon prata om sin fysiska åkomma. Vi pratar ofta om det här mentala, det är lättare att greppa. Men den här fysiska delen, den pratas jag nästan aldrig om. Vad händer med mig rent fysiskt? Och det är det jag tänker prata om lite grann idag. Redan nästa mening så står det vad Dr. Silkvus ansåg. Doktorns teori att vi är allergiska mot alkohol intresserar oss. Allergi. Han pratar om en allergi. Redan på den tiden så visste han att ordet allergi skulle vålla massa motstånd. Men han fann inget bättre ord för den här delen av den här sjukdomen än att kalla den för en allergi. Om man nu hoppar till sidan 15 och andra stycket nerifrån så står det. Vi tror nu och antog redan för några år sedan att alkoholens verkningar på dessa kroniska alkoholister är ett utslag av allergi. Att detta verkligt pockande begär är begränsat till denna grupp av individer och aldrig visar sig hos den vanliga tillfällighetsdrickaren. Dessa allergiska människor kan aldrig utan risk förtära alkohol i någon form. När de en gång har fått denna vana och funnit att de inte kan bryta den, när de en gång har förlorat sitt självförtroende, sitt förtroende för allt mänskligt, då hopar sig deras problem och blir förvånansvärt svåra att lösa. Om vi går tillbaka till det här stycket och tittar på fyra ord här som jag tycker att man ska noga studera. Det är ordet kroniska, det har jag strykt under. Ordet allergi har jag strykt under. Pockande begär har jag strykt under. Och aldrig har jag strykt under. Om man tittar på vad kronisk betyder. Ja, kronisk betyder ju att det är någonting som är hela tiden pågående. Va? Det blir bara sämre och sämre egentligen. Obotligt brukar man prata om. Att någonting är obotligt. Och Det är alltså sådana alkoholister den här boken vänder sig till. Kroniska alkoholister. Ordet allergi. Ja, i det här allergin så börjar jag ju inte, min näsa börjar ju inte liksom rinna, eller halsen svullnar inte upp, eller ögonen blir inte rödögda eller någonting sånt här. Utan det som händer med mig som alkoholist när jag dricker alkohol, det är att jag känner min allergi. Jag känner den. Den syns inte. Jag känner den i form av det här som det står, pockande begär. Det här begäret. Att när jag dricker så vill jag alltid ha mera. Jag vill inte bara ha en drink. Jag vill minst ha två. Och det är det som särskiljer mig från andra normala människor. Som det står här, är begränsad till denna grupp av individer och aldrig visar sig hos den vanliga tillfällighetsdrickaren. En fullständigt normal människa har aldrig det här. Vill en normal människa, så att säga, som inte har den sjukdomen, dricka alkohol, då dricker de precis så mycket som de vill dricka. De har aldrig begär efter någonting som de liksom, de har aldrig någon begär som uppstår i dem. Han fortsätter att prata om det här begäret. Om man flyttar till sidan 16. Så står det ungefär mitt på sidan. Så står det. Sedan de gett efter för sin längtan igen, som så många gör, och fenomenet med det där pockande begäret utvecklas, då kommer de välkända stadier av drickande som leder till självförakt och fram till ett bestämt beslut att aldrig dricka igen. Om denna person inte kan uppleva en fullständig psykisk omvändelse, finns det mycket lite hopp om hans tillfrisknande. Här har vi ordet begäret igen, va? Den här allergin, det här suget efter mer alkohol när jag väl har börjat och druckit. Det här handlar om det som sker när människa med den här sjukdomen får i sig alkohol. Det är att vi bryter ner det här på ett annorlunda sätt än vad vanliga människor gör. Det har med enzymer att göra. En alkoholist har mindre tillgång till vissa enzymer för att bryta ner alkohol, som gör att alkoholen inte blir tillräckligt nedbruten, så att säga. Och det här föder det här begäret att dricka mera. Det här är en helt enkelt en kemisk reaktion som sker i kroppen, som är olika mellan alkoholister och icke-alkoholister. Och här skriver Dr. Silkworth att en alkoholist behöver uppleva en fullständig psykisk omvändelse. Han pratar om psykisk omvändelse. Carl Jung pratade om en andlig upplevelse. Men egentligen är det samma sak. Jag behöver ändra mig som person för att kunna tillfriskna från alkoholism. Om vi går till sidan 17. Så står det här om 4-5 olika sorters alkoholister. Jag tänkte läsa lite grann om dem. Det börjar högst upp på sidan 17, på första stycket där. Jag håller inte med dem som tror att alkoholism enbart är en fråga om själslig kontroll. Jag har haft i min vård många som till exempel under månader med gott resultat har arbetat på något problem eller någon affärsuppgörelse som måste vara löst till ett visst datum. De tog en drink någon dag före denna dag, och begäret överskuggade genast alla andra intressen, så att de missade det viktiga sammanträdet, eller vad det nu kunde vara. Dessa människor drack inte för att fly undan, de drack för att tillfredsställa ett behov som överskuggade deras själsliga kontroll. Det här behovet som jag står här, det betyder det här begäret. Det finns många situationer som väcker detta okontrollerade begär och tvingar människor att göra fruktansvärda offer hellre än att fortsätta att kämpa. Klassifikation av alkoholister har visat sig ytterst svår, och alltför detaljerad faller den utanför ramen för denna bok. Där finns naturligtvis psykopaterna som är känslomässigt instabila. Vi känner alla till denna typ. De har alltid slutat upp att dricka för gott. De är mycket ångerfulla och har många goda föresatser, men fattar aldrig några beslut. Det är alltså typ 1. Det finns en typ som är ovillig att medge att han inte tål sprit. Han planerar olika sätt att dricka. Han byter spritsort eller omgivning. Det är typ 2. Det finns typen som alltid tror att han efter att ha varit fullständigt fri från alkohol en tid utan fara kan ta sig ett glas. Det är typ 3. Det finns den manodepressiva typen som kanske av sina vänner är det minst förstådde och om vilken ett helt kapitel skulle kunna skrivas. Det är 4:e typen alltså. Det finns också de som är fullkomligt normala i alla avseenden, utom när det gäller den inverkan som alkohol har på dem. De är ofta duktiga, intelligenta, vänliga människor. Det är alltså den 5:e typen här, som doktor Silfus beskriver dem. Nu kommer något mycket viktigt här. Alla dessa kategorier och många andra har ett gemensamt symptom. De kan inte börja dricka utan att utveckla ett intensivt behov eller begär då att dricka vidare. Det är så här att om alla människor i det här rummet nu så skulle börja på dricka alkohol. Alla som är alkoholister skulle börja på dricka alkohol. Så skulle vi reagera på olika sätt. Det är säkert många här som kanske, 2 stycken skulle ställa sig i hörnet där och bråka. En skulle sätta sig och grina här framme. 2 andra skulle sitta och berätta roliga historier för varandra. Alltså vi reagerar olika på alkoholen när vi får i oss den. Men det som skulle förena de här alkoholisterna, det vore bara en enda sak. Det var att när de väl hade börjat att dricka alkohol så skulle de vilja ha nästa drink också. De skulle alla ha en känsla av att jag vill ha en till. Det är det här som är det gemensamma symptomet. Detta fenomen kan, så som jag antagit, vara tecken på en allergi som särpräglar dessa människor och placerar dem i en klart avgränsad grupp. De har aldrig genom någon av oss känd behandling blivit botade för alltid. Den enda lindring vi kan rekommendera kommer av fullständig avhållsamhet. Det här är mycket viktigt att komma ihåg. Att den här allergin, den kan vi aldrig bli botade mot. En gång alkoholist, alltid alkoholist. Och jag kan aldrig lära mig att kontrollera det här med viljan eller självkännedom eller någonting sånt där. Utan med en gång jag som alkoholist dricker alkohol så inträffar det här fenomenet att jag får det här begäret efter mer alkohol. För att bevisa det här så kan vi titta på, eller visa på det här så kan vi titta på sidan 43. Det står en liten historia här nere på sista stycket. Det står det så här på sidan 43. En 30-årig man hade druckit mycket, ofta och länge. På morgnarna efter en helafton kände han sig mycket nervös och lugnade ner sig med en återställare. Han var mån om att bli en framgångsrik affärsman, men förstod att han inte skulle komma någon vart om han fortsatte att dricka. Han märkte att så snart han började hade han ingen kontroll över sig själv. Han beslöt sig därför att helt avstå från sprit tills han lyckats i sina affärer och dragit sig tillbaka. Han hade en utomordentlig karaktär, höll sig spiknykter i 25 år och drog sig vid 55 års ålder tillbaka efter en framgångsrik bana som affärsman. Då föll han offer för uppfattningen som praktiskt taget alla alkoholister har. Att efter en långvarig tid av nykterhet och självdisciplin skulle han nu kunna dricka som andra normala människor. Han tog fram tofflorna och satte sig väl till rätta med en flaska. Inom 2 månader återfanns han på ett sjukhus, fullständigt förvirrad och tillintetgjord. Han försökte under en tid minska konsumtionen, men fick flera gånger tas in på sjukhus. Sedan försökte han samla sina krafter för att helt avstå från sprit, men han fann snart att detta var omöjligt. Alla medel som fanns att köpa för pengar stod till hans förfogande. Han försökte alla utvägar, men förgäves. Fastän han var robust och frisk när han drog sig tillbaka, förföll han snabbt och dog efter 4 år. Här visar alltså på den här kraften i den här sjukdomen, den här allergin. Han drog sig alltså tillbaks med viljestyrka och självkännedom, klarade han av att sluta dricka när han var 30 år gammal. Men när han vid 55 års ålder försökte göra samma sak, då klarade han inte av det. Alltså, den här allergin blev bara värre och värre, trots att han hade varit utan sprit i 25 år. Så hade begäret varit alltså starkare när han började att dricka igen efter så lång tid. Om vi går till sidan 42. Så om vi tittar på andra paragrafen nerifrån. Andra raden nerifrån i den paragrafen, så står det: vi är till siste man övertygade om att alkoholister av vår typ lider av en sjukdom som bara försämras, aldrig förbättras. Den här allergin blir bara sämre och sämre och sämre. Ju äldre jag blir, ju mindre enzymer får jag som bryter ner alkoholen. Och skulle jag börja på dricka idag, så skulle jag ha starkare begär än vad jag hade när jag slutade för drygt 5 år sedan. Jag står också i tredje raden nerifrån. På sidan 42. Läkare som ingående sysslat med alkoholismens problem är överens om att något medel som kan förvandla en alkoholist så att han kan handskas med sprit på ett normalt sätt finns inte. Det finns alltså ingen bot mot det här. Kanske kan vetenskapen en dag komma fram till ett sådant, men man har ännu inte lyckats. Trots detta finns det många, många alkoholister som inte tror att han tillhör denna grupp. Men varje form av självbedrägeri och experiment vill de försöka bevisa för sig själva att de utgör ett undantag från regeln och alltså inte är alkoholister. Om någon alkoholist kan börja dricka som en gentleman, så tar av oss hatten för honom. Gud alena vet hur länge och allvarligt vi försöker. Okej, det pratas om alkoholister här. Och vi kan se på sidan 35. Nej, ursäkta mig, inte på sidan 35 utan sidan 37. På sidan 37 så står det på tredje stycket uppifrån, eller fjärde stycket uppifrån. Dessa observationer skulle vara helt teoretiska och utan betydelse om vår vän aldrig tog den där första supen, så för honom in i den hemska cirkeln. Alltså min allergi, den märks inte om jag inte dricker alkohol. Va? Jag har varit utan alkohol i drygt fem år nu, och jag känner inget behov av att behöva dricka. Va? Det finns inget fysiskt behov. Men varför börjar en alkoholist att dricka igen då? Kommer i nästa mening. Därför är en alkoholists största problem koncentrerat till hjärnan snarare än till kroppen. Alltså problemet sitter alltså i hjärnan, den mentala biten. Och det är där vi kan tillfriskna. Och om man nu ska titta på den mentala biten, så kan man börja på sidan 16. Kom ihåg nu har vi lämnat den fysiska allergin och nu går vi över på det som kallas för mental besatthet. På andra stycket uppifrån så står det: män och kvinnor dricker huvudsakligen därför att de tycker om den effekt spriten har. Denna upplevelse är så svår att förstå sig på att även när de erkänner att den är skadlig kan de efter en tid inte skilja på sanning och lögn. Här har vi hela problemet. Det är det som är besattheten. Kan de inte skilja på sanning och lögn? Jag som alkoholist har alltid druckit på en lögn. Jag har inte sagt att om jag skulle gå in på bolaget idag och köpa ut sprit så skulle jag inte säga att för 5 år sedan så höll jag på att supa ihjäl mig. Och jag drack av den där sorten som står på hyllan där. Och det ledde till att jag fick åka ambulans upp på lasarettet och jag fick en dödsdom där uppe. Och jag höll på att avlida alltså. Kan jag få en flaska till av samma sort? Det kan jag inte, för mig själv skulle jag inte kunna göra det. Utan om jag skulle gå in på bolaget idag så skulle jag vara med en förevändning om att nu har det gått så lång tid och lite grann tål jag väl och så vidare. Va? Jag kan nog dricka ett par öl eller ett par groggar nu efter när jag har varit nykter så pass lång tid. Och det är den här när sanningen på något vis skiftar färg, va, och blir en lögn i mitt huvud. Det är det som är problemet. Och det är det som är besattheten. Men vi läser vidare. För dem tycks deras alkoholiserade liv vara det enda normala. De är oroliga, irriterade och missnöjda om de inte åter kan få erfara känslan av avkoppling och tillfredsställelse, vilken genast infinner sig då de tar ett par drinkar. Drinkar som de ser andra ta ostraffat. Och det här ju, det har blivit alkoholen. När jag började på dricka alkohol vid 12 års ålder så märkte jag ju att alla mina känslor ändrades och jag vågade göra saker och så vidare som jag inte vågade när jag var nykter. Och det här blir ju alltså, hjärnan kommer ihåg det här. Så alkoholen blir alltså lösningen på mina problem, mina känslomässiga problem. Och varje gång jag blir orolig då, irriterad och missnöjd, då minns min hjärna, vad gjorde jag förra gången? Jo, jag drack lite alkohol. Så lättade det här. Och det är det här som är beroendet, själva beroendemekanismen. Jag finner alltså att alkoholen är min lösning, så att säga. Men det här funkar ju bara ett tag. Sen så blir... Så funkar det inte längre. Men ändå så tror hjärnan min att det ska funka. Det ska bli annorlunda den här gången. Okej. Om man går till sidan 38. Så står det där. På andra stycket med stora bokstäver. Faktum är att de flesta alkoholister av ännu inte klarlagda orsaker har förlorat kraften att välja när det gäller att dricka. Den så kallade viljestyrkan existerar praktiskt taget icke. Vi är vid vissa tillfällen inte i stånd att tillräckligt starkt i vårt medvetande frammana minnet av lidande och förödmjukelse som endast ligger en vecka eller en månad tillbaka i tiden. Vi är utan skydd mot den första drinken. Det som gått som oundvikliga följderna av att ta ens ett glas öl dyker inte upp i vår hjärna för att få oss att låta bli. Om dessa tankar skulle dyka fram är de dimmiga och snabbt utbyta mot de gamla trådslitna idéerna att den här gången ska vi uppföra oss som vanliga människor. Mot alkohol saknar vi fullständigt det slags försvar som till exempel hindrar oss från att lägga handen på en het spis. Alkoholisten kan i förbigående säga till sig själv: det kommer inte att brännas den här gången, skål. Eller kanske han inte tänker alls. Hur ofta har inte någon av oss börjat dricka igen på detta nonchalanta sätt och efter tredje eller fjärde drinken hamrat på bardisken och sagt sig själva: hur i all världen gick det till att jag började igen? Bara för att få denna tanke utbytt mot: nåväl, jag slutar efter den sjätte drinken. Eller vad tjänar det hela till i alla fall? När detta sätt att tänka är invant hos en individ med alkoholistiska tendenser har han antagligen redan hamnat utom mänsklig hjälp. Och om han inte blir omhändertagen dör han antagligen i förtid eller blir för alltid vansinnig. Dessa starka och hemska fakta har genom tiderna bekräftats av massor av alkoholister. Men det skulle ha kunnat vara tusentals fler fall om det inte varit för Guds barmhärtighets skull. Så många vill men kan inte. Okej, om vi går till sidan 42. Ursäkta mig, vi ska hoppa på en historia här. Vi går till sidan 45. Det finns alltså historier i boken som visar på den här mentala besattheten. Och den första historien jag tänkte på att vi skulle titta på, det var historien om Jim. Det står alltså, börjar andra stycket nerifrån på sidan 45. Och jag börjar på det sista stycket istället. Det står där att vi berättade för honom vad vi visste om alkoholism. Det är steg ett. Och om den lösning vi hade funnit. Det är steg två. Han gjorde ett försök. Det är steg tre. Familjen återförenades och han började arbeta som försäljare vid ett företag han mist på grund av sitt drickande. Allt gick bra en tid, men han försummade att tänka på sin andliga utveckling. Det är alltså steg 4-12. Till sin egen bestörtning drack han sig full flera gånger i snabb följd. Varje gång arbetade vi med honom och undersökte noga vad som hade hänt. Han erkände slutligen själv att han verkligen var alkoholist och att han befann sig i en svår belägenhet. Han visste att han på nytt skulle hamna på sjukhus om han fortsatte. Och dessutom förlorade den familj han älskade så högt. Trots detta började han dricka igen. Och vi bad honom då noggrant redogöra för hur det hade gått till. Detta är hans berättelse. Jag kom till mitt arbete på tisdagsmorgonen. Och då kan man ju bara fundera, vad gjorde han på måndagen? Och om han var alkoholist så var han antagligen hemma för att han var dålig på måndagen. Det skulle jag ha varit. Jag kommer ihåg att jag kände mig irriterad. Det är harm han kände, va? För att jag måste arbeta som försäljare vid ett företag som jag tidigare själv ägt. Jag hade en liten uppgörelse med min chef. Dock ingenting allvarligt. Jag beslöt mig för att köra ut på landet och besöka en kund. På vägen kände jag mig hungrig och stannade på en bar. Jag hade inte alls för avsikt att dricka något utan hade bara tänkt ta mig en smörgås och ett glas mjölk. Och detta gjorde jag. Fortfarande ingen tanke på sprit. Jag beställde ytterligare en smörgås och ett glas mjölk. Sen kommer det här besattheten ta tag i honom. Plötsligt stod det mig att om jag tog några droppar whisky och hällde i mjölken skulle det inte skada mig eftersom jag hade ätit bra. Jag beställde en whisky och hällde den i mjölken. Jag hade en obestämd känsla av att det inte var rätt gjort, men lugnade samvetet med att jag dock hade ätit. När det står det här att plötsligt slog det mig, då är det den här besattheten som slår till. Sen fortsätter det här. Experimentet gick så bra att jag beställde en whisky till. Då har han redan alltså alkohol i kroppen och då är det allergin som slår till. Och slog den ytterligare i ett glas mjölk. Detta tycktes inte påverka mig så jag tog en till. Det är alltså begäret som styr nu, va? Den här allergin. Och det står lite längre ner med fet stil. Trots att han kände sig själv väl, det är så självkännedom, och visste att han var alkoholist, sköts alla förnuftsskäl åt sidan för den fixa idén, den här besattheten, att han kunde dricka whisky utan risk, bara den var blandad med mjölk. Vad den exakta definitionen på ordet vansinne än måtte vara, kallar vi detta rena rama vansinnet. Vad annat kan man kalla denna brist på proportioner, denna oförmöga att tänka? Här kommer ett viktigt avsnitt. Du kanske tror att detta är ett extremt fall. För oss är det inte särskilt avlägset. Vi har alla tänkt på liknande sätt någon gång. Ibland har vi övervägt följderna ännu mer än Jim gjorde. Men det märkliga har alltid inträffat att parallellt med det sunda bedömandet har det alltid kommit fram en vansinnig och trivial förevändning för att kunna ta det första glaset. Alltså parallellt med det sunda bedömandet. I mitt fall så hade jag alltså under de här 30 åren jag söp, så hade jag hela tiden två tankegångar i mitt huvud som snurrade runt. Den ena tankegången handlade just om det här, hur jag skulle dricka, när jag skulle dricka och vad jag skulle dricka och hur mycket och allt möjligt sånt här. Det var alkohol som kretsade i den ena tankegången. Och den andra tankegången försökte att vara liksom vara så frisk som möjligt, va. Men den här tankegången som ville dricka alkohol, den vann alltid. Och det är den tankegången som jag kallar för min besatthet, va. Och det är den tankegången som lämnade mig för över 5 år sedan och inte har återkommit sedan dess. Och det är precis som det står här, parallellt med det sunda bedömandet. De här två sätten att tänka. Okej, det här var historien om Jim. Om vi hoppar lite grann till sidan 48-49, så står det en historia om en man som heter Fred. Och det är en rätt lång historia. Jag ska inte ta och läsa hela den historien, utan jag ska bara titta på vad han fick, alltså information av vad AA var och så vidare, och var en alkoholist där. Och han tyckte att nu hade han självkännedom, det skulle nog ordna allting där. Och han hade också viljestyrkan, som det står på sidan 49, slutet på andra stycket, så står det: jag måste bara använda all min viljestyrka och vara på min vakt. Det är förutsättningarna när jag kommer in i handlingen här. I denna anda började jag arbeta igen, och för en tid gick allt väl. Jag hade inget bekymmer med att säga nej till drinkar och började undra om jag inte gjort för stor affär för någonting mycket enkelt. En dag for jag till Washington i affärer. Jag hade varit hemifrån tidigare under denna torra period, så det var inget nytt. Jag kände mig i fin form och jag hade inga särskilda problem eller bekymmer. Mitt uppdrag avlöpte bra, jag var nöjd och visste att mina kompanjoner skulle bli det också. Det var slutet på en perfekt dag, inte ett moln på himlen. Den här mannen Fred, alltså, han mår jättebra och allting är toppen för honom, va. Det är alltså ingenting som stör honom. Vi såg på Jim, han var irriterad, han. Men den här mannen, han är lugn och fin och mår jättebra. Jag gick till hotellet och klädde i godan ro om till middag. När jag gick över tröskeln till matsalen fick jag infallet. Det är alltså den här besattheten som kommer igen, den här tankegången att det skulle vara gott med några drinkar till maten. Helt plötsligt så kunde han inte se, han såg inte sanningen där. Han trodde på lögnen. Det var allt, ingenting mer. Jag beställde en cocktail. Det är besattheten, va. Och mat. Sedan beställde jag en cocktail till. Då hade begäret slagit till, va. Då hade allergin börjat på och visat sig. Och den här mannen håller ju nästan på super ihjäl så här, va. Och han söp i flera dagar. Och han visar på något vis sin maktlöshet. Och han säger på sidan 50, några rader ner där på det stycket, första stycket där. Jag insåg att viljestyrka och självkännedom inte hjälpte vid dessa tillfällen, då man tydligen inte tänkte alls. Det tycker jag är mycket bra beskrivning av vad som händer precis innan jag börjar på dricka. Om vi nu går till sidan 35, så ska vi ta reda på vad en alkoholist är för någonting. Och som Stora boken pratar om, en verklig alkoholist, vad är det? På sidan 35 så börjar man på andra stycket nerifrån här. Femte raden nerifrån är den. Måttlighetsdrinkare har mycket lite besvär med att sluta dricka helt och hållet, om de bara har ett gott skäl för att göra det. De kan dricka eller låta bli. En måttlighetsdrickare kan alltså använda självkännedom och viljestyrka för att låta bli att dricka helt enkelt. Jag fortsätter det. Sedan har vi en viss typ som dricker väldigt mycket. Det är de man brukar prata om som storkonsumenter. Det kan vara allvarligt nog för att gradvis skada honom fysiskt och psykiskt. Det kan förorsaka hans död något år tidigare än normalt. Om en tillräckligt stark orsak, dålig hälsa, förälskelse, ombyta miljö eller varning från en läkare kommer fram, kan denne man också sluta eller minska kvantiteten. Även om man kanske tycker att det är svårt och besvärligt och kanske också behöver medicinsk hjälp. Han kan också alltså sluta om han får självkännedom om sig själv och så vidare och använder sin viljestyrka. Så kan han sluta att dricka alkohol. Jag tror personligen att många alkoholister som säger sig vara alkoholister och går på AA är av den här sorten. Att de faktiskt har slutat att dricka med viljestyrka. Och därför kan de också säga på möten att jag behöver inte ta de här stegen. Jag behöver inte göra det här verkliga försöket. Utan jag är nykter. Man är nykter på gemenskapen så att säga. Men hur är det med mig då? För jag är en verklig alkoholist. Men hur är det nu med den verkliga alkoholisten? Han kanske börjar som måttlighetsdrinkare. Han kanske eller kanske inte fortsätter att dricka mycket och regelbundet. Men förr eller senare förlorar han kontrollen över sin spritkonsumtion så fort han bara börjat dricka. Och det är precis det som har hänt med mig. Va? Med samma jag börjar dricka så tappar jag kontrollen. Jag går in på bolaget men brännvinnen går ut med mig. Så kan jag sammanfatta det. Sen står det här hela sidan ner här, beskrivning av en verklig alkoholist, och jag kan känna igen mig allting i det här. Jag tänker på en mening som står ungefär mitt på sidan. Han har en otrolig förmåga att dricka sig full vid absolut fel tillfälle. Och det är precis det har jag gjort många gånger. Precis när jag inte ska dricka sprit, då har jag gjort det. Vi ska ta och titta vad Bill, hur det var med honom. Var han en verklig alkoholist eller var han inte det? Ja, om man går till sidan 24 och tittar ungefär mitten på den sidan, så finns det ett stycke som börjar med: jag vaknade upp. Detta måste få ett slut. Jag insåg, det är självkännedom, att jag inte kunde ta så mycket som en enda drink. Det var slut för alltid. Tidigare hade jag många gånger avgivit en mängd vackra löften, men min hustru insåg lyckligtvis att jag denna gång menade allvar, och det gjorde jag. Och det här sista är ju viljestyrka, va? Han verkligen ville vara nykter. Vad händer? Nästa mening. Kort tid efter detta kom jag dock åter hem berusad. Han hade självkännedomen, han hade viljestyrkan, men han klarat inte på det. Bill var en verklig alkoholist. Okej. Om jag sen går till sidan 52. Och här kan jag ta reda på hur det är med mig själv. Om jag första delen av steg 1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen. Om man tittar på tredje raden uppifrån där, så står det så här: om du, även om du verkligen vill, finner att du inte kan sluta dricka, eller om du, när du dricker, har mycket liten kontroll över mycket du tar, är du förmodligen alkoholist. Den första delen av det här handlar om besattheten. Den andra delen av den här meningen handlar om allergin. Och här kan jag ställa mig de här frågorna, så kan jag avgöra själv om jag är alkoholist eller inte. Om jag är en verklig alkoholist eller inte. Alltså, att erkänna att jag är maktlös inför alkoholen. Men sen fortsätter det att gå till sidan 57. Så tredje stycket nerifrån, där har jag den andra delen av steg 1. Att vi förlorar kontrollen över våra liv. Det stycket låter så här. Vi var tvungna att fråga oss själva varför vi inte skulle tillämpa samma villighet att ändra åsikt när det gäller våra mänskliga problem. Nu kommer det. Vi hade besvär med vårt förhållande till andra människor. Vi kunde inte kontrollera vårt känsloliv. Vi var offer för självömkan och depression. Vi kunde inte försörja oss. Vi hade en känsla av att vara till ingen nytta. Vi var fyllda av fruktan. Vi var olyckliga. Vi tycktes inte vara till någon hjälp för någon människa. Var inte en befrielse från dessa plågor viktigare än någonting annat? Naturligtvis var det så. Det här är alltså andra delen av steg 1. Om man sedan återvänder till sidan 42, så får man direktivet hur man ska göra för att ta steg 1. Och det är alltså inte så komplicerat som många gör gällande. Utan man tar inte steg 1, utan det är på något vis att konstatera steg 1. Och det gör jag i andra paragrafen på sidan 42. Där står det: erfarenheten har lärt oss att vi i djupet av våra hjärtan måste förstå och erkänna att vi är alkoholister. Detta är första steget mot tillfrisknande. Den falska föreställningen att vi är som andra människor eller snart kan bli måste slås sönder. Alltså besattheten måste slås sönder. Och den här, jag måste erkänna att jag både har en besatthet och en allergi som gör mig maktlös inför alkoholen. Och på sidan 26 så står det när Bill tog det första steget. Mitt på sidan 26 så står det: inga ord kan beskriva den ensamhet och förtvivlan jag fann i denna bittra självömkan. Kvicksand omgav mig i alla riktningar. Jag hade mött min överman. Jag var krossad. Alkoholen var min besegrare. Det här var det som står i boken om steg 1 bland annat. Det finns mycket mer man kan hämta ut som har med steg 1 att göra. Men jag vill att ni går till sidan 51, så ska ni se vad man kan göra åt det här. Alltså självkännedom och viljestyrka hjälper inte. Men sista stycket på sidan 51 står så här: än en gång, alkoholisten har vid vissa tillfällen inget effektivt eget försvar mot den första drinken. Med undantag för några få sällsynta fall har varken han eller någon annan mänsklig varelse möjlighet att åstadkomma ett sådant försvar. Hans skydd måste komma från en högre makt. Och därmed slutar jag om steg 1.